Resistens och virulens. Sjukdomar är ju egentligen livsformer i allmänhet. Det är bakterier, virus, svampar och annat otyg som ger sig på våra kroppar. Men de flesta livsformer håller på att evolvera. Evolverar också sjukdomar.
Ja, även sjukdomarna evolverar. De är ju levande varelser precis som vi. Och tyvärr är vi deras mat.
Men man kan ju misstänka här att det blir en sorts tävling här med att människor som har ett bra immunförsvar klarar sig bättre och får fler barn. Så man kan räkna med att vi borde evolvera mot att få starkare och starkare immunförsvar. Och detta kommer ju då sjukdomarna få tävla mot. Och den sjukdom som bryter igenom immunförsvar effektivt bör ju också klara sig bra.
Ja, men samtidigt så är ju immunförsvaret, sjukdomen och immunförsvaret utvecklas ju tillsammans. I en ädel, nej, inte riktigt. I en riktigt dirty fight med varandra.
Alla medel är tillåtna.
Alla medel är tillåtna. Och resultatet av den här utvecklingen är att bakteriernas och virusernas utveckling går framåt, de blir effektivare och effektivare. Men samtidigt utvecklas ju immunförsvaret. Så att tävlingen ligger ganska lika om de är i tillräckligt mycket kontakt med varandra.
Däremot om man råkar på en sjukdom som man själv och ens förfäder aldrig haft en chans att råka på, så kan man råka väldigt illa ut.
Mässling och smittkoppor hos de stackars indianerna i USA. Det är helt fatalt att få en snuva som man aldrig har träffat på.
Där ser man ju vissa fördelar med att leva på en stor kontinent som Eurasien, där folk har rest runt och fört med sig sina sjukdomar.
Vi har visserligen haft till exempel digerdöden, men å andra sidan så har det inte varit så farligt att komma i kontakt med de isolerade folken på andra kontinenter. Det har ju faktiskt varit Eurasierna som har stått för den stora biologiska mångfalden vad gäller sjukdomar och bara genom sin blotta närvaro utplånat konkurrenterna i de nya kontinenterna.
Ja, nu för tiden har man ju antibiotika som hjälper ganska mycket, men det har ju börjat dyka upp antibiotikaresistenta bakterier.
Ja, de antibiotikaresistenta bakterierna har ju alltid funnits i och med att majoriteten av alla antibiotika vi har idag är stulna, lånade eller på annat sätt införskaffade ifrån naturen, till exempel och huvudsakligen svampar. Mögel. Och det innebär ju att i bakteriepopulationen så har det alltid funnits bakterier som har varit specialiserade på att bo och leva på svampar. Det är ju de som svamparna har utvecklat sina antibiotika mot. Men de här bakterierna har ju inte haft någon speciell konkurrensfördel förrän vi började använda antibiotika i människor.
Tvärtom har det ju varit ett problem om det inte finns så mycket penicillin runt om att gå omkring och bära på gener och proteiner som skyddar den.
Ja, det är ju klart onödigt att slösa energi på det och bakterierna är väldigt medvetna om sin energislöseri. De är mycket noga med att inte göra någonting i onödan.
Eller snarast, de bakterier som gör något i onödan, de får inte så många ungar.
Ja, de får väl lika många ungar, men de förökar sig långsammare.
Och det är ju förökningshastighet som gäller när man är bakterie.
Oh ja.
Så nu har vi alltså då ett urval för att stå emot penicillin och andra antibiotika.
Ja, och det skulle ju fortfarande inte vara så stort problem om det bara var de bakterierna som från början hade resistenta gener som var resistenta.
För många av dem är ju bara svampätare och inte något som ger sig på oss.
Exakt. Problemet är att trots att bakterier är små encelliga saker så kan de ändå ha sex.
Aj då.
Det är nämligen så att vissa bakterier har DNA som mer eller mindre parasiterar på bakterien på något vis. Som kodar för proteiner som gör att bakterien kan utbyta plasmider, det vill säga små DNA-segment, med andra bakterier. Så den här könliga plasmiden, DNA-snutten, kan helt enkelt överföra sig själv från en bakterie till en annan. Genom att den tillåter bakterierna ha sex med en annan bakterie.
Och på de här plasmiderna antar jag att det kan följa med gener för till exempel antibiotikaresistens.
På den plasmiden eller i och med att det här är ganska icke-selektivt. Det de här sex plasmiderna gör är att de öppnar en kanal mellan en bakterie och en annan. Helt enkelt ett rör. Och i det här röret så kan det rinna iväg små plasmider. Huvudsakligen då den här sexplasmiden själv, men även andra plasmider. Och bakterierna har inte så himla god koll på vad som händer i sitt DNA. Så att delar av DNA kan ibland knoppa av sig en liten cirkelformig DNA-snutt. Och kan då rinna med.
Det låter lite grann som alla byter med alla.
Alla byter med i stort sett alla. En del bakterier är inte mottagliga.
Det får man kanske vara glad för. För jag antar att det här innebär att i en miljö där det förekommer mycket antibiotika dör de som inte är resistenta av, men de som är resistenta delar glatt med sig av sina plasmider.
Oh ja, det är det som händer i tarmen till exempel.
Jaha.
Det finns naturligt i tarmen bakterier som är resistenta mot i stort sett allting. De har dock normalt sett inte någon större tendens att dela med sig av sitt genom. Men de kan under vissa omständigheter smittas mer eller mindre med den här plasmiden som gör att de kan ha sex. Och då kan det hända att de här enterokockerna som de heter delar med sig av resistenta plasmider till mer farliga bakterier. Och i och med att enterokockerna är i stort sett multiresistenta redan från början, det går i princip inte att göra tarmen steril. Därför att bakterierna är för seglivade, de tål antibiotika. Och de kan dela med sig, och om de då råkar dela med sig till det som är en av de farligare bakterierna, till exempel stafylokocker, som står för mycket av de farliga sårinfektionerna till exempel, då har vi helt plötsligt förts tillbaka till medeltida nivå. En böld är livsfarlig.
Aj då, så vad ska man göra åt det här? Använda mindre penicillin?
Använda mindre penicillin, använda penicillinet rätt. Till exempel, det farligaste situationen som finns är för att selektera fram penicillinresistens. Så om man har en population av bakterier som inte har varit exponerade, utsatta, så finns det i denna mängd av bakterier en liten delmängd som har resistens. Och de kan vara då lite grann resistenta. Så att om man då utsätter dem för en ofullständig penicillinkur, kanske bara tar de två första dagarnas tabletter, känner sig bättre, slutar och sparar resten till en annan gång, då dödar man av majoriteten av bakterierna, medan de här som är lite resistenta, de har överlevt den första två dagarnas penicillinbehandling, men skulle kanske dö ut om man gav den fulla 10 dagars behandlingen. Men eftersom man slutar för tidigt så överlever de, och titta, de har inga konkurrenter. Alltså befolkas kroppen med bakterier som har delvis penicillinresistens.
Så Sun Tzu hade rätt. Ska man vinna ett slag ska man vinna det fullständigt, inte bara delvis.
Ja, för att nästa gång när man fuskar så blir de ännu lite mer resistenta. För en delmängd av de här delvis resistenta är mer resistenta. Och nästa gång man tar en penicillin, då är det de som överlever. Och när det här har gått tillräckligt många generationer, till exempel på ett amerikanskt sjukhus eller annat ställe där man fuskar med penicillinet, då har vi helt plötsligt multiresistenta bakterier.
Låter rätt illa. Sen finns det ju en annan faktor också där bakterierna evolverar, och det är ju virulensen. Alltså hur sjuk blir man utav bakterien? Hur dödlig är den?
Ja, det är ju en annan evolution, och det är helt enkelt en bakterie som är för effektiv på att ha ihjäl sin värld. Den kommer ju hamna i jorden tillsammans med världen.
Och där trivs den förmodligen inget vidare.
En liten stund, men i längden, nej.
Så därför borde ju med tiden sjukdomar bli mildare och mildare. Därför att den som är riktigt dödlig, ja, den får inga värdar.
Både det och att värdarna, de som överlever, är ju resistentare.
Men det finns en hake här. Och det är väl om det finns en vektor, alltså något som överför från värld till värld, till exempel myggor eller smutsigt vatten.
Ja, då är helt plötsligt kopplingen mellan att världen överlever och bakterien eller virusets fortsatta levnad inte alls lika stark.
Tvärtom att, så är det ju bra då.
För om världen går och avlider i ett vattendrag så, ja, då kan den ju sprida bakterien över väldigt stora volymer vatten som sedan dricks av väldigt mycket folk. Och då är det ju snarast en fördel att ha ihjäl folk på fläcken så att de trillar ner vattendraget och sprider ännu mer.
Inte nog med det, så är det ju det att även en mindre virulent form av bakterier blir utkonkurrerad av mer virulenta bakterier i det här fallet. Den snälla versionen kan inte konkurrera mot den elaka om den elaka kan spridas med ett enda myggbett.
Det är sant. Och där har vi ju malaria.
Mm. Men det här låter ju då som att man måste hitta metoder att, så att säga, bromsa bakteriernas evolution gentemot vår egen.
Det är nog ganska svårt. Det man kan göra istället är att sätta sprutt på sin egen evolution. Inte genom att föröka sig själv och utsätta sig för stora mängder bakterier. Det tar lite för lång tid. Men vi har ju faktiskt ett immunförsvar som kan adaptera till omgivningen. Så genom att utsätta sig för sjukdomar så får man ett mer alert och kompetent immunförsvar. Vi brukar ju fuska då och vaccinera oss.
Men det är då en sorts immunförsvarets allmänbildning, så att säga.
Nej, inte allmänbildning. Det är mycket specifikt att i vaccinet så har vi delar av bakterier eller virus upptuggat på ett sådant sätt att bakterien och viruset är döda. Men de viktiga delarna som immunförsvaret attackerar och urskiljer bakterien eller viruset på, de finns med. Då tränar vi immunförsvaret i hur man anfaller den här sjukdomen utan att för den skulle vara sjuka.
Så det verkar alltså vara nyttigt att resa runt och skaffa sig så många upplevelser både för hjärnan och immunförsvaret.
Oh ja. Och till exempel jobba på ett sjukhus. De som jobbar på infektionsklinikerna är mycket sällan sjuka. Deras immunförsvar är vältränade.